Kapitel 22. Priset för ett skepp. Efter avslutad morgontvätt torkade sig Ninni för att sedan motvilligt ta på sig en ren sidensärk. Siden var inte lika svalt som linne, och fast solen just hade gått upp förebådade värmen inne i vagnen ännu en stekhet dag. Dessutom var plagget skuret på ett sätt som gjorde henne orolig för att det skulle falla ner i en hög runt hennes anklar om hon tog ett oförsiktigt andetag. Nåväl, det var åtminstone inte fuktigt av nattsvett som den särk hon hade haft på sig. Sömnen hade varit full av oroliga drömmar. Drömmar om Mogerdin som fick henne att vakna med ett ryck och sätta sig spikrak upp i sängen. Och det var ändå bättre än de som hon inte vaknade ur. Drömmar om hur Birgit sköt pilar mot henne och inte missade. Drömmar om hur profetens anhängare kom ridande genom menageriet. Om att de blev fast i Samara för evigt därför att det aldrig kom någon båt. Och om att de kom fram till Shalidar bara för att finna att Elaida tagit makten där. Eller återigen Mogerdin, även där. Ur den drömmen hade hon vaknat gråtande. Alltihop berodde naturligtvis bara på hennes oro, vilken var nog så begriplig. De hade suttit här i 3 dagar utan att något skepp visat sig. 3 brännheta dagar då hon fått stå med förbundna ögon framför den där fördömda plankväggen. Vem som helst skulle bli nervös under sådana förhållanden, även om hon sluppit oroa sig för att kanske vara förföljd av Mogerdin. Att kvinnan visste att hon befann sig på ett menageri måste å andra sidan inte innebära att hon skulle hitta dem i Samara. Det fanns andra kringresande menagerier i världen, förutom de som hade samlats här. Dessvärre var det lättare att komma på skäl till att inte oroa sig än att verkligen inte göra det. Men varför ska jag vara så ängslig för Egwen? Hon doppade en kluven kvist i en liten skål med salt och soda som stod på kommoden och började energiskt gnugga tänderna. I nästan varenda dröm hade Egwen dykt upp och skällt på Ninni som inte kunde begripa vad Egwen hade där att göra. Egentligen var oron och sömnbristen bara en del av det som gjorde hennes humör så dåligt denna morgon. Resten var betydelselösa småsaker, men inte desto mindre verkliga. En sten i skon var ett litet bekymmer jämfört med att bli halshuggen. Men om stenen faktiskt låg i skon och man kanske aldrig skulle komma i närheten av stupstocken. Det var omöjligt för henne att undvika spegelbilden med blicken och se hur hennes hår föll fritt över axlarna istället för att vara samlat i en anständig fläta. Hur hon än borstade det minskade inte hennes avsky för den grälla röda färgen. Och hon var alltför medveten om den blå klänningen som låg utlagd på sängen bakom henne. En blå färg som skulle få till och med en Tuathan-kvinna att blinka och med lika djup urringning som den röda klänningen som hängde på sin krok. Det var därför hon hade på sig den drastiskt skurna särken. En enda sådan klänning var inte nog, inte enligt Valan Luca. Clarin var i färd med att sy ännu ett par i en giftigt gul kulör och dessutom pratade de om någonting randigt. Ninni ville inte höra talas om ränder. Karn kunde väl åtminstone låta mig välja färger, tänkte hon medan hon ilsket gned vidare med sin kluvna pinne. Eller Clarin. Men nej, han hade sina egna idéer och han frågade aldrig. Inte Valan Luca inte. Hans val av färger fick henne ibland att glömma urringningarna. Jag borde kasta den i ansiktet på honom. Men det visste hon att hon inte skulle. Birgit stoltserade i dessa klänningar utan minsta antydan till rodnad. Kvinnan liknade inte alls hur hon beskrevs i sagorna. Inte för att Ninni tänkte ha på sig den avskyvärda klänningen godvilligt, bara för att Birgit hade det. Hon tävlade inte med kvinnan på något vis. Det var bara det att... Om man ändå måste göra någonting, morrade hon med pinnen mellan läpparna, är det lika bra att vänja sig. Vad sa du? Frågade Elaine. Om du ska prata kan du väl ta ut den där saken ur munnen, annars låter det helt förfärligt. Ninive torkade sig om hakan och kastade en mörk blick över axeln. Elaine satt på sin smala bädd med benen uppdragna bredvid sig och flätade sitt svartfärgade hår. Hon hade redan på sig de vita byxorna, översållade med paljetter, och en snövit, alldeles för skir sidenblus med krås i halsen. Den vita paljettbeströdda rocken låg vid hennes sida. Vit. Hon hade också två uppsättningar kläder att uppträda i, och ännu en var snart färdig. Allesammans var vita, om också inte direkt osmyckade. Elaine, om du tänker klä dig på det där viset borde du inte sitta så där. Det är oanständigt. Elaine blängde surt på henne, men satte inte ner fötterna på golvet. Istället tog hon på sig sin högdragna min och satte näsan i vädret. Jag tror att jag ska ta en promenad in till staden idag, sa hon svalt, medan hon arbetade vidare med sin fläta. Det är lite trångt här i vagnen. Ninive sköljde ur munnen och spottade i tvättfatet. Ljudligt. Det var onekligen sant att vagnen kändes mindre för var dag som gick. Kanske stämde det att de borde hålla sig utom synhåll så mycket som möjligt. Det var hennes egen idé, en idé som hon hade börjat ångra. Men det här började bli löjligt. De tre dagarna som hon tillbringat instängt tillsammans med Elaine, utom när de uppträdde, började kännas som 3 veckor, eller 3 månader. Hon hade aldrig förut insett hur vass Elaines tunga kunde vara. Det måste komma ett skepp, var för sorts skepp som helst. Hon skulle ge vartenda guldmynt de hade undan gömt i spisen, vartenda smycke, vad som helst, om de bara finge gå ombord på ett skepp idag. Ja, så det skulle förstås inte dra till sig någon uppmärksamhet. Fast du kanske behöver lite motion. Eller så är det bara som de där byxorna sitter åt över höfterna. Elaines blå ögon blixtrade. Men näsan förblev där den var och hennes ton var lika kall som förut. Jag drömde om Egwene i natt och de gånger hon inte gick på om Brand och Carrain. Jag oroar mig för vad som händer där, även om inte du gör det. När hon inte gjorde det sa hon att du började likna en skrikig kärring. Inte för att jag nödvändigtvis håller med om det. Jag skulle nog ha sagt en fiskmånglerska. Hör nu på din griniga lilla flicksnärta, om inte du... Fortfarande ilsket blängande knep Ninive igen munnen och tvingade sig sedan att fortsätta med lugn röst. Drömde du om Egwene? Elaine svarade med en avmätt nick. Och hon pratade om Rand och Carrain. Den yngre kvinnan himlade med ögonen i en överdrivet uppgiven min och fortsatte med sin fläta. Ninive tvingade sig att släppa greppet om sitt röda hår, tvingade bort tankarna på att lära tronens dotter av det fördömda Andor lite enkel hövlighet. Om de inte hittade ett skepp snart. Om du kan tänka på någonting annat än att visa mer av dina ben än du redan gör, så kanske det skulle kunna intressera dig att hon var i mina drömmar också. Hon sa att Rand vann en stor seger i Carrain igår. Jag kanske visar mina ben, gläfste Elaine, som hade fått röda fläckar på kinderna. Men jag stoltserar inte med mina... Drömde du också om henne? Det tog dem inte lång tid att jämföra sina minnen, även om Elaine fortsatte att ge prov på sin vassa tunga. Ninive hade haft fullgoda skäl att skrika åt Egwene, och Elaine hade förmodligen drömt om att visa upp sig inför Rand i sin paljettprydda kostym, om inte mindre. Att påpeka det var bara vanlig enkel ärlighet. Hur som helst framgick det snart att Egwene hade sagt ungefär samma sak i båda deras drömmar. Och då återstod inte mycket tvivel om vad som hade hänt. Hon sa ideligen att hon var där på riktigt, muttrade Ninive. Men jag trodde bara att det hörde till drömmen. Egwene hade flera gånger berättat att det var möjligt att gå in i någon annans drömmar och tala med drömmaren där. Men hon hade aldrig sagt att hon själv kunde göra det. Varför skulle jag ha trott på det? Jag menar, hon sa också att hon äntligen känt igen något spjut som Rand börjat gå omkring med som ett Shonshen-vapen. Det är befängt. Naturligtvis. Elaine höjde ena ögonbrynet på ett irriterande vis. Precis lika befängt som att hitta Sherandin och hennes Reddit. Det måste finnas fler shonshanska flyktingar och spjut är förmodligen det minsta de lämnat efter sig. Varför kunde inte kvinnan säga någonting utan att göra det till en pik? Jag märkte hur mycket du trodde på henne. Elaine var färdig med flätan och kastade den över axeln. Sen knyckte hon högdraget med nacken igen för säkerhets skull. Jag hoppas verkligen att allt är väl med Rand. Ninni fnös. Egwen hade sagt att han skulle behöva några dagars vila innan han kom på fötter igen. Men han hade faktiskt blivit helad. Elaine fortsatte. Det är aldrig någon som har lärt honom att han inte får överanstränga sina förmågor. Vet han inte att kraften kan döda honom om han tar in för mycket eller använder den när han är trött? Så långt gäller samma sak för honom som för oss. Jaså, minsann. Hon tänkte byta samtalsämne. Kanske vet han det inte, sa Ninif med len röst, för att det inte finns något vita tornet för män. Det fick henne att tänka på någonting annat. Tror du att det verkligen var Shamel? Elaine hade haft ett bitskt svar på tungan, men nu nöjde hon sig med att snegla ilsket på Ninif och sucka retligt. Det gör väl ingen större skillnad för vår del. Vad vi borde fundera på är att använda ringen igen, inte bara för att träffa Egwen. Det finns så mycket att lära sig. Ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag hur mycket det är jag inte vet. Nej, egentligen trodde Ninni knappast att Elaine skulle ta fram Tyr and Greelen med en gång. Men hon tog reflexmässigt ett steg mot tegelugnen. Inga fler utflykter till Tel Aran Riord, inte för någon av oss. Utom för att träffa Egwen. Elaine fortsatte av allt att döma utan att höra. Ninni kunde lika gärna ha pratat för sig själv. Vi behöver ju inte leda kraften, så på det viset avslöjar vi oss inte. Hon såg inte på Ninni, men det fanns en viss skärpa i hennes ton. Hon ansåg att de borde kunna använda kraften om de bara var försiktiga. Kanske gjorde Elaine det bakom hennes rygg, det kunde Ninni inte veta. Jag slår vad om att Egwen skulle vara i Klipphjärtat i natt om någon av oss skulle bege sig dit. Tänk om vi kunde prata med henne i hennes drömmar. Då skulle vi inte längre behöva oroa oss för att stöta på Mogadin i Tel Aran Riord. Tror du att det är så lätt att lära sig då? Frågade Ninni torrt. Varför har hon i så fall inte redan lärt oss det? Varför har hon inte gjort det själv förrän nu? Hon uttalade emellertid inte orden med riktig övertygelse. Det var hon som var oroad för Mogadin. Elaine visste att kvinnan var farlig, men det var som att veta att en huggorm var farlig. Elaine kände till faran, men Ninni hade blivit biten. Och det skulle vara värdefullt att kunna tala med Egwen utan att gå in i drömvärlden, även bortsett från att de slapp möta Mogadin. Hur som helst tog Elaine fortfarande ingen notis om henne. Jag undrar varför hon var så angelägen om att vi inte skulle berätta det för någon. Jag begriper det inte. Hon bet sig lätt i underläppen. Det finns ännu ett skäl till att tala med henne så fort som möjligt. Då begrep jag inte vad det betydde, men sista gången jag talade med henne försvann hon plötsligt mitt i en mening. Vad jag erinrar mig nu är att hon såg överraskad och skrämd ut. Ninni tog ett djupt andetag och tryckte båda händerna mot magen i ett fåfängt försök att stävja en plötslig oro. Hon lyckades hålla rösten stadig. Mogadin. Ljus. Du tänker då alltid de muntraste tankar. Nej, om Mogadin kunde komma in i våra drömmar tror jag att vi skulle veta det vid det här laget. Elaine röst till. Hon hade ändå en viss uppfattning om hur farlig den förlorade var. Dessutom var det inte en sån min. Hon var skrämd, men inte så rädd. Då är hon kanske utom fara. Kanske. Ninni tvingade händerna till sidorna och pressade ilsket ihop läpparna. Fast hon visste inte riktigt vad hon var arg på. Att ha ringen undanlagd där de inte såg den, utom vid mötena med Egwen, hade varit en god idé, det hade det. Så fort de gav sig in i drömvärlden löpte de risken att träffa på Mogadin. och att hålla sig borta från henne var förnuftigt, minst sagt. Hon visste redan att hon var underlägsen den förlorade i styrka. Det sved varje gång hon tänkte denna tanke. Men det var den enkla sanningen. Men nu fanns det en möjlighet att Egwene behövde hjälp. En liten möjlighet. Att Ninni hyste en befogad respekt för Mogadin innebar inte att hon såg detta som mindre troligt. Och det kunde vara så att Rand förföljdes av en av de förlorade, på samma sätt som Mogadin var efter henne och Elaine. Det som Egwene rapporterade, både från Carhain och från överfallet i bergen, lät som när en man utmanade en annan att slå ett spån från hans axel. Fast hon kunde inte komma på vad hon skulle kunna göra åt det. Men när det gällde Egwene... Ibland fick Ninive en känsla av att hon glömt bort skälet till att hon överhuvudtaget lämnade Tjofloden. Hon hade gjort det för att skydda några ungdomar från hennes hemby som blivit insnärjda i Aesedenas nät. Inte särskilt mycket yngre än hon själv, bara några år. Men klyftan mellan dem verkade vidare i och med att Ninive var byns klokfru. Vid det här laget hade säkert kvinnorådet i Imons Wall valt en ny klokfru. Men det var fortfarande hennes by och hennes fränder. I djupet av sitt hjärta var hon fortfarande klokfru. Från att ha skyddat Rand, Egwene, Mert och Perrin hade det emellertid på något sätt blivit så att hon hjälpte dem att överleva. Och slutligen, utan att hon riktigt begrep när eller hur det gick till, hade till och med detta mål överskuggats av andra behov. Hon hade rest till Vita tornet för att lära sig hur hon skulle bringa Moraine på fall. Men istället hade hon utvecklat en brinnande lust att lära sig att hela. Hennes hat mot dessa Aesir som blandade sig i andras liv samsades till och med numera med en önskan att själv bli en av dem. Egentligen ville hon det inte, men det var enda sättet att lära sig det hon ville. Allting hade blivit precis lika trassligt som något av de nät som Aesedena spann. Även hon själv. Och hon visste inte hur hon skulle komma ur det. Jag är fortfarande den jag alltid har varit. Jag ska hjälpa dem så mycket jag förmår. I natt, sa hon högt, sover jag med ringen. Hon satte sig ner på sängen och började dra på sig sina strumpor. De var av kraftigt ylle och sannligen inte anpassade efter väderleken. Men hon ville att åtminstone någon del av henne skulle vara anständigt klädd. Rejäla strumpor och rejäla skor. Birgit hade aftonskor med guldbroderier tillsammans med fjärilstunna sidens strumpor som onekligen såg svala ut. Ninni sköt resolut tanken ur sinnet. Bara för att se efter om Egwene är i klippan. Annars kommer jag tillbaka. Och då använder vi inte ringen igen förrän vid nästa avtalade möte. Elaine betraktade henne med en stadig blick som fick henne att dra på sig strumporna med en stegrande olustkänsla. Kvinnan sa inte ett ord, men hennes uttryckslösa blick antydde att Ninni skulle kunna ljuga. Det var i varje fall så Ninni tolkade det. Det var inte till någon hjälp att tanken faktiskt hade fladdrat till i utkanten av hennes medvetande. Att hon enkelt skulle kunna se till att ringen inte vidrörde hennes hud när hon somnade. Egentligen fanns det inga skäl att tro att Egwene skulle vänta i klipphjärtat i natt. Det var ingenting hon egentligen övervägt att göra. Tanken hade bara osökt dykt upp. Men den hade funnits där och det gjorde det svårt för Ninni att möta Elaines blick. Tänk om hon var rädd för Mogadin. Det var i så fall bara förnuftigt. Hur mycket det än grämde henne att erkänna det. Jag ska göra vad jag måste. Hon kämpade beslutsamt mot fjärilarna som fladdrade i maggropen på henne. När hon dragit ner särken över strumporna var hon rent av ivrig att få på sig den blå klänningen och gå ut i värmen, bara för att slippa undan Elaines blick. Elaine hade just hjälpt henne att knäppa alla de små knapparna i ryggen och muttrat om att ingen hjälpt henne. Som om man behövde hjälp med att ta på sig ett par byxor. När vagnstörren slogs upp med en smäll och en våg av het luft strömmade in. Ninni hoppade förskräckt till och la båda händerna framför bysten innan hon hann hejda sig. När det inte var Värlan Luca utan Birgit som klev in låtsades hon att hon varit i färd med att rätta till halslinningen. Birgit slätade till det blå sidentyget över sin egen höft och drog fram sin tjocka fläta över sin ena bara axel med ett självbelåtet flin. Om du vill dra till dig uppmärksamhet ska du inte hålla på och plocka med klänningen. Det är för uppenbart. Det räcker att du tar ett djupt andetag. Hon demonstrerade vad hon menade och skrattade åt Ninivs buttra min. Ninive ansträngde sig för att bevara sitt lugn, men visste då rakt inte varför hon skulle göra det. Hon kunde knappt föreställa sig att hon känt skuld över det som hade hänt. Gaydon Kane var förmodligen glad att slippa den förfärliga kvinnan. Och Birgit fick minsann ha sitt hår i fläta, precis som hon ville ha det. Fast det hade förstås ingenting med saken att göra. I Tjufloden kände jag en kvinna som liknade dig, Marion. Kalla kände alla köpmansvakterna vid förnamn och hade sannoliken inga hemligheter för någon av dem. Birgits leende blev stelt. Och jag kände en gång en kvinna som liknade dig. Mathena rynkade också på näsan åt män och lät till och med avrätta en stackare som råkade komma i närheten när hon simmade naken. Hon hade aldrig ens fått en kyss. Inte förrän Sirius stals igen av henne. Då var det som om hon plötsligt upptäckt att det fanns män i världen. Hon blev så betagen att Sirius var tvungen att flytta upp bland bergen för att komma undan henne. Se upp för den första man som kysser dig. Förr eller senare kommer det någon, tro mig. Ninive knöt nävarna och tog ett steg mot henne. Eller försökte. På något vis hade Elaine lyckats ställa sig mellan dem med lyfta händer. Nu slutar ni omedelbart båda två, sa hon och tittade på dem i tur och ordning med samma högdragna blick. Lini brukade alltid säga att väntan gör män till björnar i ett skjul och kvinnor till katter i en säck. Men ni bägge slutar klösa varandra med en gång. Jag tänker inte finna mig i det. Till Ninives förvåning rodnade Birgit och mumlade trumpet fram en ursäkt. Riktad till Elaine förstås. Men ursäkten var förvånande i sig. Birgit hade själv valt att hålla sig i närheten av Elaine. Hon behövde inte gömma sig. Men 3 dagar i denna hetta hade tydligen påverkat henne lika illa som Elaine. Ninive och sin sida gav tronens dotter den kyligaste blick hon förmådde uppbåda. Hon hade lyckats hålla sitt humör i styr under den tid de varit instängda tillsammans. Det hade hon, men Elaine kunde sannligen tala för sig själv. Nå, sa Elaine, fortfarande med samma kyliga tonfall. Hade du någon anledning att komma instormande som en vild tjur? Eller har du bara glömt hur man gör när man knackar? Ninive öppnade munnen för att säga någonting om katter. Bara en vänlig påminnelse. Men Birgit förekom henne med spänd röst. Thom och Julian är tillbaka från staden. Tillbaka, utbrast Ninive. Och Birgit kastade en blick åt hennes håll innan hon återvände sig mot Elaine. Var det inte du som skickade dit dem? Nej, sa Elaine bistert. Hon var ute ur vagnen med Birgit i hälarna innan Ninive hann få fram ett ord. Hon hade inget annat val än att följa efter, muttrande för sig själv. Det var bäst för Elaine att hon inte plötsligt fått för sig att hon förde befälet. Ninive hade fortfarande inte förlåtit henne att hon avslöjat så mycket för de båda männen. Den torra värmen kändes än värre utomhus, trots att solen knappt klättrat upp över tygstängslet runt menageriet. Svetten bröt fram i pannan på henne innan hon ens nådde foten av vagnstrappan. Men för en gångs skull grimaserade hon inte. De 2 männen satt på varsin 3-bent pall vid lägerelden med ostyriga kalufser och rockar som såg ut som om de rullat sig på marken. En röd rännil sipprade fram under den hopvikta tygbit som Thom höll tryckt mot ena tinningen, ned över en solfjäder av torkat blod som täckte kinden och fläckade den ena av hans långa vita mustascher. Vid ena ögat hade Julian en lila tonande bula, stor som ett hönsägg, och handen som han höll om sin tunna stav av ljust gräsliknande trä var klumpigt omvirad med ett blodigt bandage. Den löjliga röda hatten hade han fortfarande på sig, bakskjuten i nacken, men den såg ut som om någon trampat på den. Ljuden som hördes genom tygstängslet vittnade om att hästskötarna redan var i färd med att göra rent i burarna, och Sir Randin var säkerligen hos sina Sreddit. Männen vägrade att gå i närheten av dem, men bland vagnarna var det inte mycket som rörde sig ännu. Peter rökte på en långskaftad pipa medan han hjälpte Clarine att göra i ordning frukosten. Två av akrobaterna studerade något slags maskineri tillsammans med Moulin, ormmänniskan, medan de båda andra språkade med ett par av de sex kvinnliga akrobater som tillhört Cilia Serranos föreställning men anställts av Luca. De påstod sig vara systrar och heta Murasaka, trots att de var än mer olika varandra än bröderna Chavana. En av de båda som iklädda färggranna sidenmorgonrockar satt och talade med Brew och Terrick, hade blå ögon och nästan vitt hår, medan den andras hy var nästan lika mörk som hennes ögon. Alla andra var redan klädda för dagens första föreställning, männen med bara överkroppar och färgstarka byxor. Moulin i en skär röd klädnad och en snäv väst i samma färg och Clarine i grön paljettklänning med hög krage. Thom och Julian ådrog sig en del blickar, men lyckligtvis var det ingen som kände sig manad att komma och fråga hur de mådde. Kanske berodde det på hur de satt med skamset hopsjunkna axlar och blickarna vända ner mot marken mellan sina stövlar. De visste utan tvekan att de kunde vänta sig en avbasning som skulle få det att svida i huden på dem. Det tänkte Ninive sannoliken ge dem. Elaine däremot flämtade till när hon fick se dem, sprang fram till Thom och la sig på knä bredvid honom. All hennes vrede var som bortflugen. Vad är det som har hänt? Och Thom, ditt stackars huvud, vad ont det måste göra. Detta är bortom min förmåga. För med Ninivin så tar hon säkert hand om det. Thom, du är för gammal för sånt här. Han värjde sig indignerat så gott han kunde medan han fortfarande höll tygbiten på plats. Låt mig vara, barn. Jag har råkat ut för värre när jag ramlat ur sängen. Låt mig vara, sa jag. Ninive tänkte minsann inte hela någon, även om hon var arg nog för att kunna göra det. Hon ställde sig bredbent framför Julian med händerna knutna i sidorna och en min som krävde raka besked. Vad menar ni med att smyga iväg utan att säga någonting till mig? Hon kunde lika gärna redan från början visa Elaine att det var hon som bestämde. Hur skulle vi ha fått veta vad som hänt om någon hade skurit halsen av dig istället för att nypa dig vid ögat? Ni hade inga skäl att gå till staden, inte ett enda. Skepp är det andra som letar efter. Julian blängde upp på henne och drog fram mössan över pannan. Alltså, är det därför ni tre har börjat skrida runt som... Han avbröt sig när Thom svajade till med ett högt stön. När den gamle lekaren väl hade lugnat ned Elaine med att det bara hade varit en övergående smärta och att han var pigg nog att gå på bal och gett Julian en menande blick som han tydligen hoppades att kvinnorna inte skulle se, vände Ninive åter blicken mot den mörke Tyrenien för att ta reda på exakt vad han hade ansett att de skred runt som. Det var tur att vi gick till staden, sa han istället med spänd röst. I Shamara är det som när ett stim silvergäddor samlats kring ett stycke blodigt kött. Överallt drar det fram pöbelhopar som letar efter mörkvänner och alla andra som inte är villiga att godta profeten som draken återföds enda sanna språkrör. Det började för 3 timmar sedan i närheten av floden, sköt Thom in och lät resignera till Lane badde hans ansikte med en fuktig trasa. Annars tycktes han ignorera henne, vilket inte kunde ha varit så lätt eftersom Ninive tydligt hörde henne muttra: dåraktige gamle man, och behöver någon som tar hand om dig innan du går och blir ihjälslagen, och annat i en ton som rymde minst lika mycket irritation som ömhet. Hur det började vet jag inte, Jag har hört folk skylla på Eisedir, vitrockar, trollocker. Alla utom Sjonsen. Och de skulle också ha fått skulden om bara någon känt till dem. Han grimaserade när Elaine tryckte med trasan. Sista timmen var vi lite för upptagna med att komma därifrån för att kunna ta reda på särskilt mycket. Det brinner, sa Birgit. Peter och hans hustru såg att hon pekade och de ställde sig upp för att oroligt titta ditåt. Ovanför tygstängslet syntes två rökplymer stiga upp i den riktning där staden låg. Julian reste sig upp och såg Ninivs stint i ögonen. Det är dags att ge sig av. Kanske utmärker vi oss så mycket att Mogadin hittar oss, men jag betvivlar det. Folk flyr åt alla håll. Om ett par timmar handlar det inte om ett par bränder, utan om 50. Och det tjänar inte mycket till att undvika henne om en pöbelhop sliter oss i stycken istället. De kommer att ge sig på menagerierna så snart de slagit sönder allt som går att slå sönder i staden. Använd inte det namnet, sa Ninib med en ilsken blick mot Elaine som denna inte uppfattade. Det var alltid ett misstag att låta män få veta för mycket. Dessutom hade Julian rätt, men att låta en man få veta det för lättvindigt var också ett misstag. Jag ska ta ditt förslag under övervägande, Julian. Jag vill verkligen inte fly fältet utan orsak och sen få veta att det kom ett skepp så snart vi gett oss av. Han stirrade på henne som om hon var tokig och Thom skakade på huvudet trots att Elaine höll det stilla för att kunna tvätta honom. Men Ninive sken upp när hon såg en figur komma traskande mellan vagnarna. Det kanske redan har kommit. Uno med sin målade ögonlapp och ärrade ansikte, sin hårknut och sitt svärd på ryggen fick igenkännande nickar från Peter och bröderna Chavarna. Medan Molin rös till vid anblicken. Uno hade kommit själv varje kväll, men varje gång utan någonting att rapportera. Att han kom nu måste innebära att det hänt någonting. Som vanligt flinade han stort mot Birgit så snart han såg henne och himlade med sitt enda öga efter en oblyg blick på hennes blottade behag. Och som vanligt flinade hon tillbaka och mönstrade honom lättjefullt uppifrån och ner. För en gång skulle brydde sig emellertid inte Ninive om deras frånstötande uppförande. Har det kommit något skepp? Onos leende bleknade. Det har kommit ett skepp, sa han bistert. Om jag bara kan få er helskinnade dit. Vi vet redan allt om upploppen. Nog måste vi väl vara trygga med 15 scenarier som sällskap. Ni har hört om upploppen, muttrade han medan han tittade på Thom och Julian. Vet ni att de för att Masemas underhuggare slåss med vitrockarna på gatorna? Vet ni att han har gett dem för gett sina anhängare order om att inta Amadeusia med eld och svärd? Tusentals har korsat den för floden redan. Det må så vara, sa Ninni bestämt. Men jag väntar mig att du ska göra som du har sagt. Du lovade att lyda mig, som du kanske minns. Hon la en lätt betoning på ordet och gav Elaine en menande blick. Elaine låtsades att hon inte såg. Hon ställde sig upp med den blodiga tvättlappen i handen och vände uppmärksamheten mot Uno. Jag har alltid fått höra att scenarier är de tappraste soldater som finns i världen. Den vassa udden i hennes röst hade spårlöst försvunnit och ersatts av lenaste siden och honung. Jag hörde många berättelser om kinariska hjältedåd när jag var barn. Hon la ena handen på Thoms axel, men hennes blick förblev fäst vid Uno. Jag minns dem än. Jag hoppas att jag alltid ska minnas dem. Birgit steg närmare Uno och började massera hans nacke medan hon såg honom rakt i ögonen. Hon verkade inte störas det minsta av det ilsket röda ögat på lappen. I 3000 år har ni vaktat stora fördärv, sa hon vänligt. Vänligt? Det var 2 dagar sedan hon senast sa någonting vänligt till Ninive. 3000 år. Och aldrig ett steg tillbaka som inte betalats 10-falt i blod. Må så vara att detta inte är Enakara eller Sorells trappa. Men jag vet vad du kommer att göra. Vad har du gjort, brummade han, läst alla förbannade berättelser om de fördömda gränslanden. Omedelbart hajade han till och sneglade mot Ninive. Hon hade varit tvungen att säga att hon väntade sig fullständigt städat språk från honom. Han tyckte inte om det, men det hade inte funnits något annat sätt att hindra honom från att återfalla till sina svordomar. Och Birgit behövde minsann inte blänga på henne. Kan ni prata dem till rätta, sa han till Thom och Julian. De är inte kloka om de försöker sig på det här. Julian slog ut med händerna och Thom skrattade högt. Har du någonsin hört talas om en kvinna som tagit reson när hon inte velat, svarade lekaren. Han grymtade till när Elaine plockade åt sig hans kompress och började badda hans såriga gässa med något större kraft än nödvändigt. Orno skakade på huvudet. Nåväl, om jag nu ska bli förledd får jag väl låta mig förledas. Låt mig bara säga en sak. Masemas karar hittade skeppet. Det heter Flodsnoken, eller någonting i den stilen. Mindre än en timme efter att det lade till. Men sen kom en skock vitrockar och la beslag på det. Det var det som var upptakten till det här lilla bråket. Dessvärre kontrollerar vitrockarna fortfarande hamnen. Än värre är att Mashema kanske har gett upp skeppet. Jag gick för att prata med honom och han ville inte höra talas om några fartyg. Allt han kan prata om är att hänga vitrockar och tvinga ned Amadeusia på knä inför först draken, om han så ska behöva sätta eld på hela landet. Men han har inte brytt sig om att tala om det för alla sina underhuggare. Att få er levande genom upploppet lär vara svårt nog, men om det är öppen strid i hamnen kan jag inte lämna några garantier. Och hur jag ska få er ombord på ett skepp som är i vitrockarnas händer har jag inte minsta aning om. Han pustade och torkade svetten ur pannan med sin ärrade hand. Det syntes tydligt på hans min hur ansträngande det varit att hålla ett så långt anförande utan svordomar. I denna stund kunde Ninive ha gett efter på sina krav på hans språk om hon inte hade varit förstummad av vad han sagt. Det måste vara ett sammanträffande. Ljus. Jag sa att jag ville ha ett skepp till varje pris, men jag menade inte det här, inte detta. Hon förstod inte varför Elaine och Birgit stirrade så på henne. De hade vetat allt hon visste, och ingen av dem hade tänkt på att det kunde sluta så här. De tre männen utbytte undrande blickar, uppenbarligen omedvetna om att någonting var på tok, och lika uppenbart omedvetna om vad det var. Vilket Ninive tackade ljuset för. Det var mycket bättre om de inte visste allting. Det måste vara en slump. På ett sätt var det skönt att få syn på en annan man som närmade sig mellan vagnarna. Det gav henne en ursäkt att vända bort blicken från Elaine och Birgit. Samtidigt fick åsynen av Gallad henne att tappa modet fullständigt. Han var klädd i enkla, bruna yllekläder och platt sammetsmössa istället för sin vita rock och glänsande brynja, men bar fortfarande sitt svärd vid sidan. Han hade inte besökt vagnarna förut, och hans svagra anlete hade en dramatisk effekt. Molin tog omedvetet ett steg mot honom, och de två slanka akrobaterna lutade sig framåt med gapande munnar. Bröderna Chavarnas var helt bortglömda, vilket de inte var glada åt. Till och med Clarine slätade till klänningen medan hon såg på honom, tills Peter tog pipan ur munnen och sa någonting. Då skrattade hon till, gick bort till honom där han satt och tryckte hans ansikte mot sin fylliga barm. Men över huvudet på sin make följde hon fortfarande Gallad med blicken. Ninive var inte på sånt humör att ett vackert ansikte kunde påverka henne. Hennes andning blev knappt snabbare alls. Det var du, eller hur? Frågade hon innan han ens kommit fram. Det var förstås du som tog flodsnoken. Varför? Flodormen, rättade han henne med en vantrogen blick. Du bad mig att ordna plats på en båt åt er. Jag bad dig inte att starta ett upplopp. Upplopp? Sköt Elaine in. Ett krig, en invasion. Och allt på grund av denna båt. Gallad svarade med lugn röst. Jag gav Ninive mitt ord, syster. Min främsta plikt är att se till att du tryggt når Caemlyn. och Ninive naturligtvis. Sönerna skulle ändå bli tvungna att kämpa mot denne så kallade profet förr eller senare. Kunde du inte ha nöjt dig med att låta oss veta att skeppet fanns här, frågade Ninive trött. Men och deras ord som de alltid skulle hålla. Det var nog så beundransvärt ibland, men Ninive borde ha lyssnat på Elaine när hon sa att Galad skulle göra det han såg som det rätta, utan hänsyn till vem som drabbades. Jag vet inte varför profeten ville ha skeppet, men jag betvivlar att det var för att ni skulle kunna färdas med det. Ninive grimaserade. Dessutom betalade jag kaptenen för er färd medan han fortfarande var i färd med att lossa sin last. En timme senare kom en av de båda män som jag lämnat kvar för att han inte skulle kasta loss och berättade att den andra var död och att profetens män hade tagit skeppet. Jag förstår inte varför ni är så upprörda. Ni ville ha ett skepp, behövde ett skepp, och jag skaffade er ett. Med rynkad panna vände sig Galad till Thom och Julian. Vad är det med dem? Varför stirrar de bara på varandra hela tiden? Kvinnor, sa Julian enkelt och fick en smäll i bakhuvudet av Brigitte. Han blängde på henne. Det svider så när man blir biten av en broms, flinade hon, och Julian såg ut att inte veta vad han skulle tro när han rättade till mössan. Vi kan sitta här hela dagen och diskutera vad som är rätt och fel, sa Thom torrt. Eller så kan vi ta det här fartyget. Resan är betalt och det går inte att få priset tillbaka nu. Ninive gjorde ännu en plågad grimas. Oavsett hur han menade detta så visste hon hur hon uppfattade det. Det kan vara svårt att komma fram till floden, sa Galad. Jag tog på mig de här kläderna för att sönerna inte är populära i Shamara just nu. Men pöbeln kan ge sig på vem som helst. Han tittade tvivlande på Thom med hans vita hår och långa vita mustascher och på Julian med något mindre tvivel. Trots sitt tilltuffsade tillstånd såg Tyrenien ut att vara hård som en klippa innan han vände sig mot Uno. Var är din vän? Ett svärd till skulle kunna vara till nytta tills vi når fram till mina mannar. Unos leende var grymt. De båda männen tyckte uppenbarligen inte bättre om varandra nu än vid sitt första möte. Han är i faggorna och kanske ett par till. Jag ska föra dem till skeppet, om dina vitrockare kan hålla det, eller om de inte kan det. Elaine öppnade munnen, men Ninive tog skyndsamt till orda. Nu räcker det båda två. Elaine skulle bara ha försökt med sin honungsröst igen. Det kunde ha fungerat, men hon ville ta i med hårdhandskarna, mot någonting, vad som helst. Vi måste komma iväg fort. Hon hade kastat iväg två galningar mot samma måltavla och hon borde ha kunnat begripa vad som skulle hända om båda träffade samtidigt. Uno, samla resten av dina män så fort du kan. Han försökte tala om att de redan väntade på andra sidan menageriet, men hon fortsatte oförtrutet. De var galningar, båda två. Det var alla män. Galad, du...